Hej, hej, välkommen till ett specialavsnitt av podden Jakthund och jakt med Ekeström och Lindevall. Vi har ju fått genom åren frågan ibland om att göra någon typ av rasspecial, och då har vi sagt att alltså det finns otroligt mycket jakthundsraser, så att vi har liksom avstått den pucken. Nu fick jag en förfrågan. Vaktelundklubben har sin årliga utställning i Östergötland, och då fick jag en förfrågan från dess ordförande om vi inte kunde göra ett litet vaktelspecial. Och partisk som jag är och svagsint, så lovade jag att vi skulle göra det. Så nu ska vi faktiskt testa och göra lite rasspecial. Och faller det här väl ut, så är det möjligt att vi kör flera raser framöver, om det här är någon som tycker det är kul att lyssna på. Och då ska vi väl säga så här, att en del av det vi kommer att prata om, det är ju hämtat ur Vaktelhundsklubbens stadgar och regler och hemsidor och sånt där. Annat är ju våra personliga tyckanden, så att det är inte allt vi säger som är någon 100% sanning. Men man kan ju inte göra en rasspecial om vaktelhunden utan att ta med den kända vaktelfantasten Peter Ekeström.
Tack så mycket, Björn.
Så att det känns ju bra att man har en dig vid sin sida. Och vi har ingen plan, det har vi sällan när vi gör någonting. Men jag tänker att jag skulle börja bara och plocka lite om vaktens ursprung. Vakten är en gammal ras, men jag tror det var 1834 och sånt där som man började avla på vaktlar som en ren ras. Och det var som lite kuriosa, så finns det ju röda vaktlar och skimlar och bruna vaktlar, men som lite kuriosa så var det som så att från starten så var de bruna vaktlarna var tänkta som lite mer kortdrivare och skimlarna som lite mer långdrivande hundar, men det där funkar ju inte längre, utan nu avlas det nog på det mesta oavsett hur länge de driver. Men hur som helst så är det som så att vaktelhunden är ju en ganska allround-ras, är tänkt att vara en allround-ras som ska vara en stötande slash kortdrivande hund, stor jaktlust, den ska vara duktig på spår, den ska kunna apportera och vara vattenälskande, och den ska ha en bra vilt- och rovdjursskärpa. Det är ungefär det som står i rasbeskrivningen. Och en liten utsvävning kring det där, för att läser man den här rasbeskrivningen, ska jag skaffa min första hund och så läser jag den här rasbeskrivningen, det här låter ju som den perfekta jakthunden. Den har ju liksom allt. Den är spårvillig och spårsäker, ärligt drevskall, bra näsa, apporteringsvillig, vilt och rovdjursskärpa, stor jaktlust.
Och driver exakt så länge som man vill att den ska driva.
Ja, precis. Och det är klart att man köper en
absoluta
sån.
Absoluta återgångar och sånt.
Ja, precis. Det står faktiskt här också. Och då är det ju så, och det, nu pratar vi oavsett ras, men vi har ju genom åren fått frågor som lite grann tyder på att man läser liksom innehållsförteckningen och sen så köper man varan och tror att det här är det man får. Mm. Det är ju tyvärr inte riktigt så enkelt när vi pratar om hundar. Förhoppningsvis så köper du en vara som har grundingredienserna för att få fram någonting bra, men många av de här sakerna är ju egenskaper som man måste förädla. Det finns ingen vaktel som är född och vet hur man apporterar perfekt från start till mål. Den har förhoppningsvis egenskapen att den gillar att bära och gillar att hämta saker, men därifrån till en duktig apportör kräver ju mycket, mycket arbete. Samma sak med spår, ja men de har bra näsor, det har de flesta hundar, men ska man få en bra spårhund så krävs ju att man jobbar med det. Så att jag tänker, om jag, du Peter som har jobbat med hundar och tränat hundar i väldigt många år, och jag vet, eftersom jag har varit på en del av dina kurser, att du har haft väldigt många vaktlar genom åren. Om du skulle beskriva liksom din uppfattning av vaktelhunden, och om den har förändrats sen du började med det här tills idag?
Ja, alltså för länge sedan när vakten kom till Sverige typ, då jagade jag med vaktlundar. Och då, det var faktiskt några till och med direkt importerade från Tyskland och sådär. Då fick man en känsla av att vaktelhunden är ju Guds gåva till svenska jägarkåren alltså. För att det var framförallt de här importerade hundarna och väldigt engagerade människor i början av den svenska aven, eller man ska tycka det, la oerhört mycket tid på det här alltså. Och hundarna hamnade i händerna på folk som jagade väldigt mycket och som hade liksom en hundkunskap i bagaget och sådär. Vaktelhunden då, det var inte liksom en nybliven första hundsägare som skaffade vaktlar, utan det var ju halvproffs eller proffs helt enkelt. Och så att en vaktelhund som med rätt egenskaper i huvudet och som jagas in på rätt sätt och vinklas mot det mål man vill ha med den här hunden, det är ju en fantastisk jakthund alltså. Det är ingen snack om det. Men jag tror att det är väldigt få vaktlundsägare som ser på den där listan som du gick igenom nu, som nummer ett har behov av allt det där. För det är också det man måste fundera på. Jag menar, du kanske senare i podden kommer gå igenom vaktlunds, alltså prov.
Ja, jag tar det lite grann. Det där, men ja.
Vad som krävs av vaktlund för att få höga poäng på rasprov och så. Men varför skaffar de flesta en vaktlund? Ja, det är ju inte för att få en hund som kan vara både spårhund och lössläpphund på eftersök, apportör, du vet, kortdrivare, skärpa mot rovvilt och allt det där. Utan de flesta skaffar en vaktlund för att sällskapshundsjaga med. Det är min erfarenhet i alla fall. Men i paketet när man köper den här valpen, om den är rätt avlad liksom och har allt det där i huvudet, så som jag ser det, så ställer det ganska höga krav på ägaren. Jag brukar ju skämta om det där då, och jag måste också säga det, skäl till att jag skämtar mycket om vaktelhundarna, det är en sån här gammal grej, för länge sedan så var vaktelhundsägare oerhört känsliga. Alltså väldigt, väldigt,
det är en del fortfarande.
Ja, men alltså jättekänsliga liksom. Och då var det, jag tyckte det var skitroligt liksom att börja kalla rasen för mögvaktel och sånt där, bara för att folk tog sig illa upp. Så att, men generellt är det ju en hund egentligen, en yrkesjägarhund alltså. Men som jag ser det så här, när vaktelhunden föds så har den väldigt mycket saker i huvudet. Väldigt många olika saker i huvudet. Och det ställer ju krav på ägaren. Alltså, man måste dämpa, alltså gasa och bromsa rätt saker när man utbildar en vaktelhund för att få den för att lyfta fram de egenskaperna som man själv behöver i sin egen jakt. Personligen så tycker jag att en jämthund av bra linjen är otroligt mycket enklare att fostra och jaga in än en vaktelhund. Alltså därför den är mycket renare i huvudet. Den har en uppgift liksom, ett arbetssätt bara.
Det som vi brukar säga också om att skaffa första hunden, skaffa en drever eller en tax, för att den har liksom, den ska leta reda på vilsen, ska den jaga.
Den har en riktning i livet. Ja. Men de flesta vaktlar som jag har jobbat med är inte mentalt, alltså som kommer på kurserna då. Det är ofta, till mina kurser kommer ofta de som vill lära sig mer. Det betyder att de har ett och annat problem som de vill bli av med. Mm. De är understimulerade. Alltså de är vinklade åt fel håll. De har inte bromsats och gasats på rätt sätt, som jag ser det. Det kallas ju för allround-hund liksom. Det är okej då. I rätt händer så kan det bli en hund som kan flera olika saker. Men de vaktelhundar jag har jagat med och som jag har tränat, de blir mer eller mindre bra på en sak. Så det gäller att hantera den här, man kan nästan kalla det för stressen som bra jaktelhundar har i huvudet. De vill väldigt mycket. Och det ställer krav. Ja, alltså, det är inte lätt alltså att hantera en jaktstinn vaktelhund. Alltså, åt vilket håll ska man styra den här och så? Det krävs lydnad, det krävs alltså läsa hundindividen, gasa och bromsa i rätt läge när hunden är ung, vinkla på rätt sätt, jaga väsentligt mycket mer än man tror, för det är ju grunden i vaktelhunden liksom.
Och jag tror att jag har ju haft några stycken nu, och jag, vi ser ju på frågeskörden genom åren, vi får ju mycket frågor om unga vaktlar. Många skaffar en vaktel som första hund, och jag skulle säga att det är egentligen inte den optimala första hunden. Det är otroligt, som du säger, de har väldigt mycket huvud, det är väldigt mycket energi. Det kräver mycket av hundföraren för att få de här grejerna att komma på plats. Och sen ska jag bara stryka under det du sa, att alltså, oavsett vad det är, om det är hundra eller min profession som veterinär, det är svårt att liksom vara bäst på allt, va? Min första vaktel, då var jag jätteambitiös, då tränade jag honom flitigt inför unghundsprovet, för då ingick apportering i unghundsprovet, det gör det inte längre, men han blev en riktigt duktig apportör därför att jag tränade honom mycket på det. Den vakten jag har nu, ja, hon springer runt i bärskor. Hon skulle nog kunna tränas till en bra apportör, för att hon har ju bärandet i sig, men jag har inte gjort det, för jag jagar inte fågel. Den förra Skilla, hon var ju faktiskt en extremt duktig spårhund. Alltså hon var ju bra på eftersök, men jag tränade också väldigt mycket spår på henne. Så att det är ju det, grundpusselbitarna kanske finns där, men sen gäller det att jobba med de egenskaperna som man vill att hunden ska bli duktig på.
Men sen tror jag också att en grej som har legat vaktlunden i fatet är just de här allround egenskaperna, därför att nu är jag inte insatt längre i rasen på samma sätt, men det var jag tidigare. Det var ju så då att Vaktlundsklubben, där förändrade styrelsen med vissa års mellanrum. Och någon period, ja, men då är det fruktansvärt hårda vaktlar. Alltså vaktlar som håller i väldigt länge och som är väldigt, väldigt vildskarpa, som premieras då av de som leder rasklubben. Och sen är det skifte i ledningen, ja, då är det plötsligt absolut inte längre drev än 20 minuter, och det är fokus på apportering, det är fokus på lydnad och följsamhet och så vidare. Och det där har gjort också att, som återigen, just nu vet jag inte, men rasen har ju delats, kan man säga. Under många år så var det vissa uppfödare som jobbade hårt för att få väldigt hårda vaktlar, alltså väldigt vildskarpa vaktlar. Och då är det en viss typ av hundförare som söker sig dit, och sen har du andra då som vill gå enligt rasstandarden, det är kortdrivare, det är mycket apporteringsträning, du vet allt det där. Väldigt många vaktlar på början på 2000-talet, slut på 90-talet, de var ju så skarpa så att det fanns ingen möjlighet att testa dem på ett ungdomsprov.
Nej.
Alltså de hade ju gått i kapp och bitit ihjäl haren på någon tid. Och när det finns så mycket potential i en ras som det ursprungligen fanns då, och säkert också finns i vakten, då finns det hela tiden risken, framförallt när intresset exploderar som det gjorde i Sverige, att rasen delar sig helt enkelt. Så en av erfarenheterna från alla vaktlar jag jobbat med genom åren, det är att en vaktel här är inte som en vaktel där. Alltså du måste kunna läsa hunden om du ska kunna veta hur du ska hantera det här.
Ja, jag håller med dig, och jag tror faktiskt, utan att jag på något sätt är expert på området, så tror det känns som att strömningarna just nu går tillbaka lite mer åt det ursprungliga vakteltänket.
Ja, det hänger också ihop med att spetsarna har exploderat,
ja,
för att det ska jagas vildsvin och björn och sådär.
Ja.
Blandraserna, det är 30% av alla hundar vi jagar med i Sverige blandraser.
Ja.
Också för att få fram någon sorts allround eller en viss skärpa eller vad det nu är för någonting. Men alltså jag tycker, alltså vaktelhunden kan vara en perfekt första hund om man har de jaktmöjligheterna. Det är nummer ett alltså. Om man inser vad det är man skaffar. Är man nybörjare på det, så måste man ta hjälp. Man måste veta vad det är man ger sig in på, tror jag. För att det är för många vaktlar idag som jag träffar som inte har, de har inte fått styrning. Alltså Nej. De har inte fått Nej. Den här ledningen som behövs.
Nej.
Jag har ju inte ägt en vaktel själv, men jag har jagat väldigt mycket med vaktlar och hjälpt folk med vaktlar och tränat vaktlar på alla möjliga sätt. Jag tycker återigen det som jag sa, de hundar jag har nu för tiden, alltså storspetsar, det är ingenting jämfört med vaktelhundar.
Nej.
Alltså det är betydligt enklare också ur ett mentalt perspektiv, skulle jag vilja påstå. Därför att ju mer en vaktel du stoppar in i huvudet på en hund som den ska kunna genom avel, desto svårare får du som hundförare. Du måste kunna hantera det hunden har i huvudet. Men en bra jämthund, den tittar på den när den är 12 veckor och vet vad fan, varför den finns på jorden. Och det är min upplevelse, att det vet inte vakten. Du måste hjälpa den på vägen liksom.
Och sen, det är ju, de allra flesta är ju energiknippen, och det får man inte heller glömma att jag har ju haft flera vaktlar och har fortfarande vaktlar. Det är ju, får man till det bra så är det en jäkligt rolig hund att jaga med, därför att det händer alltid någonting när man släpper dem i skogen. Och det står faktiskt också i regelverken att de ska ju inte backa för något vilt liksom, utan de ska ju ta sig an det viltet som, sen får de ju alltid preferenser och beror på hur de präglas och så vidare, men det är en rolig hund att jaga med därför att det händer alltid någonting. Men sen får man ju inte glömma just den här energin, alltså det är ju jaktsäsong för vacklarna 4 månader om året, det är 8 månader kvar, och de kräver också aktivitet och stimulans, va? Så att man inte glömmer det.
De har inte samma, eller nu pratar jag generellt, alltså, jag upplever inte att de har samma typ av och på-knapp som mina jämtar har till exempel.
Nej, det är mycket på-knapp.
Ja, det är mycket, alltså, en jämte som går in i vuxen ålder, den har ju... Alltså släpper den så jagar den i 24 timmar, sen åker vi hem och sen sover den. Alltså de har en annan typ av mentalitet, kan man säga. Faktiskt, jag upplever ju också, det är lite som din unga vaktel här. Hon är väldigt typisk vaktel, hon kommer och frågar saker hela tiden.
Ja.
Hon kommer ständigt, helt liksom out of the blue och vill veta något. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Och är det här okej? Vad tycker du? Alltså, och det är ju den här aven också, eller det här de har i huvudet. De ska vara uppmärksam. En apportör ska kunna markera fågel. Bara en sån sak. Du avlar en vaktel för att den ska vara apportör. Det är lite som överstressade retrievers liksom. De markerar allting. De ska reagera på allting som finns i luften hela tiden. Om du dessutom ställer krav på att den ska vara rovvildskarp och driva visst antal minuter och vara duktig på att spåra, så förstår du ju själv. Ja. Vilken stress det kan leda till.
Och det där tänker jag så, om man intresseras för en vaktel, så det är jättebra att gå in på Vaktlundsklubbens hemsida, läsa på först rasbeskrivningen, men där är det liksom hur rasen är tänkt att vara. Men om man då ska förstå lite grann av det du beskriver nu, hur mycket egentligen är som en vaktel förväntas kunna bra. Om man då går in och läser på jaktprovsreglerna, för där förstår man att precis det du har sagt nu, det är ganska mycket som den här hunden ska kunna för att få maxpoäng på jaktprova. Och det ger sig inte per automatik. Om man tittar lite på jaktproven, det som jag tycker är intressant då, det är... Dels så finns det ju olika typer av jaktprov som det gör för alla raser, och det är, en del är ju baserat på ålder och en del är mer specifikt viltslag då. Så att tittar man på Vaktlundsklubben så har man ju då det som kallas för nybörjarklass, och då tror jag att det är så att de ska vara minst 9 månader, men unghundsklass heter det, men inte nått 2 års ålder eller 24 månaders ålder. Och sen har man nybörjarklassen, de som inte har gått på unghundsklassen, och sen kommer det som heter öppen klass då, som är innehåller lite fler moment, bland annat apporteringen och även apportering i vatten, om jag inte missminner mig. Sen har man rena skogsprov och sen har man rena vildsvinsprov. Så det där är lite olika då, men det står ju i både rasstandarden och i de här tävlingsreglerna, så står det ju att Vaktlundsklubben ska vara en kortdrivare. Och det där är ju en sån här ständig diskussion om, alltså kortdrivare, det står till och med i rasstandard stötande eller kortdrivande. I, som också lite kuriosa, i England så heter vakten German Spaniel, så att de klassar som en spanielras då, och det säger ju lite grann det med. Men kortdrivare har ju många olika uppfattningar om vad det är, men det man kan konstatera är att om man kommer in på de här öppen klass eller om det är skogsproven, läser man regelverken där, så har de någonting som de kallar för en intensitetsskala. Det är ungefär vad det låter som, att hur intensivt jobbar hunden med de olika momenten. Och där finns det en liten vägledning om hur man i regelverket klassar det här med kortdrivande. För där står det som så att vakten ska jobba upp till, alltså den ska driva, och då pratar vi rådjur och dovvilt, upp till 30 30 minuter och inom såten. Och,
ja, men du hör ju själv vilka krav som ställs.
Ja.
Vad då inom såten?
Ja, det, precis.
Många sällskapsjakter är ju en såt på 40 hektar.
Ja, liksom. Nej, men jag kommer tillbaka till det där. För att, men det som är intressant då, att det som ger lite för hög, om man nu får kalla det så, intensitetsnivå, det är alltså drevtider på rådjur eller då gjort överstigande 30 minuter, som dessutom är till stor del utanför såten, då det är liksom där någonstans tycker man i rasstandarden att, eller provstandarden, att där går liksom gränsen. De ska inte köra mer än 30 minuter, för då får man, alltså det är inte önskvärt. Men det här med att jobba inom såten, det är ju faktiskt en ganska, det måste ju finnas mycket genetiskt i det. Det finns ju vacklar som kör spikrakt åt tjota hejti, men ja, men du jagade ju mycket med Skilla. Hon hade ju en fantastisk förmåga att typ bryta så fort hon kom till en väg.
Ja,
då gick hon tillbaka. Ungefär som att hon fattat att här är det slut, va?
Ja, ja.
Och det där måste ju vara avlat. För det är väl ungefär så det är tänkt att vakten ska funka.
Alltså, ska, det går ju att styra där lite. Men alltså, jag tänker just vägar är, om man nu pratar, ja, nu ramlar jag in i mitt eget hundnörderi. Men alltså, när Skilla drev i skog,
ja,
så har du en viss typ av vittring.
Ja.
Alltså det luktar väldigt starkt.
Ja.
Och så kommer hon ut på en hårt packad grusväg. Där avtar vittringen snabbt.
Ja.
Alltså det är många unghundar som får tapp där.
Ja.
Eftersom Skilla var så pass styrbar hund och ville vara med dig och jobba tillsammans med dig. När vittringen nästan dog på vägen, då bröt hon och kom tillbaks. Jag tror inte att det har någonting med såt att göra.
Nej, fast,
utan, för, om du förstår vad jag menar.
Ja, jo, jag förstår vad du menar. Men jag kunde ju se henne också att när hon kommer ut ur ett skogsparti på ett öppet fält, så kunde hon springa ut 50 meter och sen vända tillbaks in igen.
Men det gjorde hon nog inte när hon var ung hund.
Nej, det tror jag
utan
inte.
Det har det att göra med att hon ser en kille i torn.
Ja, precis. Alltså,
eller någonting annat. För att hon hade ju, nej, men hon var ju, enligt de här provreglerna så var ju Skilla alltså ett praktexemplar.
Ja, det eller det i alla fall. Och det är samma sak när man tittar på det här med sökarbete, så får man lite för hög intensitetsnivå om att det står ett allt för självständigt sök utan förarkontakt. Det blir liksom negativt, va? Därför att de ska ju ha förarkontakten. De ska ha sökrunder på minst 10 minuter för att få bra poäng. Men sen ska de in och kolla huss eller matte.
Men alltså, teori är en sak och praktik ett annat. En väldigt, väldigt vanlig fråga vi får och jag får till mig, det är vaktelhundar och andra typer av kortdrivare som har så fruktansvärt dåliga sök så att viltet de får tag i är alltid rest av människan som går i skogen. Så att, och det är väldigt opraktiskt. Framförallt om du vill ha bukter, om det är såtjakt. För att om människan stöter viltet och sen kommer en vakter att ta tag i den löpan, då är det rakt ut.
Just det.
Så att rent praktiskt ur ett jaktligt perspektiv så är det inte särskilt bra att du har en vakter som har ständig kontakt med föraren.
Nej, men det ska ju vara minst 10 minuter sök för att de ska få max poäng.
Ja, visst, men alltså, du förstår vilken jävla balansgång. Max 10 minuter sök och sen komma tillbaka och fråga, är det här okej? Okay? Tycker du att jag jobbar bra nu? Alltså det här bygger ju bara på det jag sa förut. Alltså ska du få en riktigt duktig vaktlund som funkar enligt provreglerna, så är det fan ingen vettig första hund till nybörjare.
Nej, men det, och det är väl egentligen det jag vill. Alltså, lyckas man med sin vaktel, får man fram en bra vaktel och jobbar med en vaktel, då får man en förhoppningsvis jäkligt bra jakthund. En trevlig och bra jakthund, en bra familjehund. Men det som är viktigt att förstå, att det kräver sin man eller kvinna för att nå dit.
Visst.
Sen tänker jag, när man ändå är inne på det, så alltså, det hör ju till saken också. Det står på hemsidor, det är kanske inte det roligaste att prata om, men det är sjukdomspanoraman, det tycker jag är en sån här grej, oavsett man skaffar för ras, så ska man kolla lite grann vad rasen har för frekvens av olika sjukdomar i sig. Därför att det är sån här, som när jag köpte min sista vaktel, så var jag väldigt noga med fråga om öroninflammationer och annat.
Jag vet inte om det var en felsägning där. När jag köpte min sista vaktel.
Ja, okej. Den senaste, jo, det tror jag nog att det blir. Men och där är ju vacklarna kan ha en del problem med armbågar och bogleder, det är sånt där man röntgar för. Epilepsi tycker jag personligen jag ser mer sällan i rasen än vad jag gjorde för 20 år sedan, men det har ju varit ett känt problem. Tidigare fanns det också en del ögonproblem, men det verkar man ha lyckats avla bort, för det är ytterst sällan vi ser några ögonproblem på vacklarna. Men däremot allergier är ju fortfarande en frekvens som ligger liksom över normalnivån på något sätt då. Och det står faktiskt omnämnt, tror jag, i rasbeskrivningen eller på hemsidan också, patellaluxation, knäskålar som hoppar ur, det är inte vanligt. Men det här är såna grejer som jag, oavsett om man ska få hund, sätter in i vad det finns för sjukdomar i rasen, snackar med uppfödaren och gör vad man kan för att förvissa sig om att man inte har det här i linjerna bakåt. Jag vet inte, alltså, nu känns det som vi har pratat om det mesta med vackla, men om vi nu gör nog fler ras-special, och det generella är ju att det generella tipset, oavsett vaktel, jämthund, drever, tysk terrier, alltså läs på och fundera på passar den här hunden mitt jaktsätt och vad krävs av mig som hundförare, framförallt om man skaffar sin första hund. För återigen, lyckas man med vakten, då har man en rolig jaktkompis som man kommer... Det kommer hända saker i skogen.
Men jag tänker också, det är ju, vakthunden är ju en drevjaktshund, kan man säga. Mm. En sällskapsjaktshund. Mm. Och det här har vi ju pratat mycket om, du och jag. Vi har känt varandra så jävla länge nu. Men jag tycker man ska vara lite... Jag tycker man ska lägga en del av kraften när man jagar in en vaktel på... Att jaga in en vakter som jag jagar in en jämthund, nämligen ensam i skogen.
Definitivt.
Jag tror att för det där är ett misstag många gör. Liksom. Att man börjar när hunden föds i maj och sen så ett och ett halvt år knappt senare börjar man jaga med den på drevjakter och sällskapsjakter. Det tror inte jag är bra. Det är ett skäl till att många får olika typer av problem. Mm. Evighetsjakter, dåliga sök, pissig tillbakagång, den tar upp vilt på väg hem och massa annat. Alla hundar som helt eller delvis har alltså självständigt arbete framför sig, vinner man på att jaga in i en takt som passar hundindividen, och framförallt att hundindividen skaffar sig egna erfarenheter i skogen och inte tar hjälp av 14 andra hundar under injagningsperioden. Alltså.
Ja, det där tror jag, det är 100% enig, och jag tror att det är jätteviktigt, och det finns en liten vinkel till på det där som jag har haft några vacklar nu, och det är ju, ja, rasstandarden är ju densamma för alla jag har haft dem, men som individer är de ju inte standardiserade. Och jag kan ju se att om jag nu jämför Skilla och Brisa, hade jag jagat in Brisa med Skilla, så hade hon hade nog utvecklat ett jaktsätt som inte riktigt passar henne.
Nej,
därför att hon hade tagit efter Skillas jaktsätt. Så att Skilla har, eller Brisa har ju ett litet annat sätt att jaga på, som uppenbarligen passar henne bra och som hon gör bra. Så att jag tror att, alltså, återigen, ska man utveckla de här individuella egenskaperna, så måste man få göra det på sitt sätt. Utan för mycket input från andra runt omkring i skogen.
Ja, men och sen störning, alltså, återigen det här med stress, att de här stora kraven vakthunden har på sig själv, kan man säga, i huvudet. Det ska inte vara massa störningar och så. Man vill ju helst att drevdjuret, att hunden ska vara spårnoga, drevdjur ska bukta och massa andra grejer. Och det får man ju inte. Alltså, nej, man lär hunden fel saker. Ja. Och det är ingen skillnad om du jagar in en groen eller en vaktel eller vad fan. Jag tycker man ska låta hunden mogna och jaga sin singel. Mm. Alltså, det är helt klart. Sen en annan grej bara med den typen av raser där det är... Det ställs väldigt stora krav i provverksamheten, framförallt unghundsverksamheten då. Om jag har förstått saken rätt nu, så är det så att unghundsprovet då, som du har gjort ett antal, det är väl någon form av avelsutvärdering, va?
Ja, också. Det är egentligen bara för att bedöma hundens jaktliga egenskaper.
Jo, men alltså, vem fan är det som bedöms? För att om du ger mig en vaktel som jobbar med det här yrkesmässigt, så kan jag nog fan få höga poäng på ett ungdomsprov. Men är det hunden eller är det jag?
Nej, men det...
Alltså, ska du ha en avelsutvärdering, så menar jag då att då ska man inte träna hunden i de här momenten innan den testas.
Nej.
Utan då ska det vara proffs som tittar på hunden och ser, här finns de här anlagen, det här är bra. För att det är ju inte jag som ska in i aveln som person.
Nej.
Det är hunden. Mm. Alltså, någonstans, jag har egentligen inga åsikter om det här. Alltså, jag förstår att det behövs avelsutvärdering, men just där skaver det lite, alltså.
Jo, men så är det. Just när det gäller unghundsprov. För det är egentligen som man bara säga att när hunden är ett år gammal, släpp den i skogen och se vad som händer.
Ja, precis. Släpp en hare framför en eller släng en anka i vattnet eller vad det nu är för någonting. Och så får vi se vad som händer. För att just det där, liksom, vem är det som bedöms? Ja. Och det är samma med alla, det är inte bara vakter, det är liksom stående fågelhundar eller you name it, va? Ja. För att det finns ju en business där också, det finns ju framförallt när det är stående fågelhundar, det finns ju jätteskickliga tränare som så att säga för fram en hund och tränar upp en hund och sen säljer den färdig. Ja. Den är jaktchampion liksom. Fast den hade kanske inte alls blivit jaktchampion om den hade hamnat som valp hos den slutliga ägaren.
Nej, för nu när jag tänker efter, nu har man ju tagit bort, för att det momentet som tidigare i unghundsklass krävde träning för att få bra betyg på, det var ju apporteringen. Om jag tänker efter nu på de momenten som är nu, så är ju alltså det momentet som jag innefattar fyra moment, det är ju när man släpper på harslag. Hunden får inte se när haren reser. Man går över en stubbåker och så stöter en drevkedjan hare. Sen släpper man hunden som ska hitta legan. Den får inte se när haren sticker. Och sen så ska den då ta sig an löpan. Och då mäter man då skall, spårnoggrannhet, drevets längd och så vidare. Så det är i och för sig en sån grej där man...
Ja, men det, ja, visst.
Och sen är det ju frisöket. Numera får man ju ha pejl på dem. Och då ska de göra några sökrunder. De ska vara minst 100 meter från föran eller vad det nu är. Det är ju liksom samma sak där. Deras förmåga att sticka iväg från hundföraren. Och sen är det den här med vatten och skottberördhet. Så egentligen när jag tänker efter det, så är det nog ganska de flesta momenten i unghundsklassen är nog egenskaper som förhoppningsvis...
Ja, men vad alltså, bra, ja, vad bra, ja. Vad bra.
Däremot sen när man kommer upp på nästa steg, då du ska rapporteras i vassar och grejer, då är det ju,
ja, just det.
Då är det andra grejer.
Ja, ja. Nej, men vad bra, för att då har de ändrat på den här rapporteringen alltså.
Ja, precis. Mm, ja. Jaha, Peter, det var ju intressant att man kunde sitta och prata vaktel i en halvtimme med dig.
Ja, nej, men alltså jag tänker att våran deal är bra här, för att du måste ju fortsätta med vaktlar, för annars måste jag ju skaffa en.
Ja.
Det är så, vi kompletterar varann.
Det gör vi faktiskt. Ja, om det är någon som har några frågor och funderingar på vaktelhunden som sådan efter denna utläggning, så vaktelhundsklubbens hemsida vaktelhundsklubben.org är ett bra grundtips.
Men du, och, alltså, apropå, du har ju koll på alltså klubben och där. Är vaktelhunden fortfarande lika populär?
Nu vet inte jag hur många registreringar det var förra året, men jag tror att den ligger ganska konstant. Den hade ju en ökning ett tag då med tanke på vilttillgången i Sverige. Mm. Men nu tror jag att antalet registreringar är ganska konstanta.
Hur mycket är det då?
Ja, med viss reservation för att jag inte har exakta data, men jag tror att det brukar ligga någonstans runt 600-700 per år. Jag får med att, eller den sista siffran jag läste var, då fanns det väl en bit över 6000 registrerade vaktlar i Sverige. Så att... Men det kanske är någon som hör det här som har den exakta siffran, så får de väl höra av sig i så fall. Bra, herr Ekeström. Ska vi nöja oss med att prata om vaktelunden? Ska vi göra en jämthundspecial? Eller ska vi göra... Vi får se.
Ja, det är nog om vi får någon fråga om någon ras. Så får man, och kan vi inte, är vi inte liksom klädda själva med kunskap, så får vi väl prata med någon. Om det finns intresse alltså. Jag vet inte, det blir ju lite nördigt liksom, eller vinklat till bara vissa lyssnare.
Ja, här fanns ju specifikt önskemål, så det var därför vi gjorde det som en liten test och som en liten, ja, som sagt, jag är part i målet. Men vi nöjer oss, vi hoppas att ni som lyssnar, som har något intresse av detta, har fått en lite bättre bild av vaktelhunden. En fantastisk hund som kräver en del arbete. Det var en bra sammanfattning.
Ja, men nu vill inte jag prata med någon vaktelhund.
Nej. Om någon
frågar mig.